Och när hon typ steker köttbullar så kan han kommentera väldigt subtilt. Jaha, så du steker köttbullar så där, eller du kokar maten så där. Och det är väldigt subtilt. Men samtidigt så ger det henne en känsla också att inte göra någonting tillräckligt bra.
Denna podd handlar om mäns våld mot kvinnor och barn och om våld i nära relationer. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Ring kvinnojouren Linnean i Lidköping dagtid 0510-21900 eller övrig tid 0200-11-33-33. Hej och välkomna till vår podd. Jag som håller den här podden heter Petra Karlsson och arbetar som verksamhetschef på kvinno- och ungdomsjouren Linnean i Lidköping. Och idag har vi med oss Ingegärd Smedensjö som i dagarna har släppt boken I dina kvarter. En bok som alla bör läsa om mäns våld mot kvinnor. Välkommen hit Ingegärd.
Tusen tack. Och tack för att jag blir inbjuden till er fina och väldigt viktiga podd.
Tack så mycket. Vi är jätteglada att du är med oss och tack för att du har skrivit en jätteviktig bok. Jag tänker att vi kan starta den här podden med att du läser lite ur inledningen av din bok. Vad tänker du om det?
Det tycker jag låter jättefint. Jag har valt att kalla mitt förord för Varför jag, då det ger en fin förklaring till varför just jag har skrivit den här boken. Jag sitter på tunnelbanan. Mitt ansikte är blåslaget och kroppen värker. Men det som svider mest i skammens tårar som bränner bakom mina ögonlock. Varför jag? Hur hade jag kunnat bli henne? Jag kämpar mot mina egna fördomar om kvinnor som misshandlas. I den stunden förändras min verklighet. Från att vara en stark, stolt och självständig kvinna fylls jag av en gastkramande rädsla där jag ständigt ser mig över axeln, redo att fly. Jag möter en omvärld som inte frågar för att jag står framför de sönderslagen. Och kommentaren. Jag kan förstå att sådana män söker sig till kvinnor som du. Som om skulden var min. Aldrig hade jag kunnat föreställa mig att en man som sa sig älska mig skulle kunna kränka min värdighet som kvinna och människa så i grunden. Jag har alltid månat om mina val av partners. Kärlek, ömsesidighet, omtanke, värme, respekt, tillit, ärlighet, lekfullhet, humor, sensualitet och jämställdhet har alltid varit viktiga i mina relationer. Där jag har sett min partner som en av mina närmaste vänner och en av mina mest förtrogna. Jag var i 40-årsåldern och hade precis lämnat honom efter en kortare relation. Jag hade svårt att förstå hur jag hade kunnat leva i en relation som slutade med en sån våldsam kollision med alla mina värderingar och allt jag tror på. Idag är det 14 år sedan som jag satt låslagen på tunnelbanan på väg till en kvinnojour på Södermalm i Stockholm. Och det var en väldigt ögonöppnande resa som började för mig där och då.
Stort tack Ingegärd för att du vill dela med dig av din berättelse och för att du har skrivit den här boken. Jag tänker att det du beskriver här är någonting som vi stöter på väldigt ofta i arbetet med kvinnorna på kvinnojouren. Tankar kring att man aldrig skulle hamna i en liknande situation som du beskriver här. Kan vi stanna upp och prata lite om det? Vad tänker du om det?
Absolut, jag tycker att det är, tror jag, en väldigt, precis som du säger, att ni möter ofta, jag också möter väldigt ofta, det är ju det här att man behöver ibland också möta sina egna fördomar och att de flesta av oss ofta bär en väldigt stor okunskap om våld i nära relationer tills vi själva blir utsatta eller tills någon i vår närhet utsätts för våldet. Och det kanske först då som vi verkligen sätter oss in i den komplicerade som våld i nära relationer innebär. Mm.
Ja, och jag tänker precis som du är inne på att det finns mycket fördomar om att det är en viss typ av kvinnor som utsätts. Och det, vi har ju ingen forskning som visar på att det skulle vara på det viset.
Nej, det finns inget som stärker att det skulle finnas någon gemensam nämnare mellan kvinnor som utsätts för våld. Däremot så finns det studier som visar att kvinnor väldigt sällan går in i en ny relation med våld, medan män däremot ofta har ett mönster där de tar med sig sitt våldsamma beteende in i nya relationer.
Jag tänker att du får jättegärna berätta lite mer om dig och din bakgrund och varför du har valt att skriva om den här boken.
Ja, jag är idag samtalsterapeut, föreläsare och handleder också arbetsgivare i arbetet mot fysisk och psykisk ohälsa kopplat till våld i nära relation. Men min tidigare yrkeskarriär är egentligen från modebranschen där jag har jobbat på Hennes & Mauritz huvudkontor i mer än 30 år. Och främst fokuserat på kommunikation och verksamhetsutveckling. Parallellt mina sista 8 yrkesverksamma år på H&M så har jag också varit aktiv i en kvinnojour här i Stockholm. Där jag har ansvarat för kommunikation och även varit ordförande de senaste 3 åren. Och jag avgick då för ungefär 1,5 år sedan. Jag har fortsatt som ordförande men fortsatte att samordna uppstarten av den ungdomsjour som vi startade.
Just det.
Och för mig har det varit en väldigt lärorik tid. Mm. Men det har också varit en ögonöppnande och många gånger skrämmande erfarenhet att se vad våldsutsatta kvinnor och barn möter. Och då menar jag inte bara i relationer där man utsätts för våld utan även vad man möter i sin omgivning och hos våra myndigheter.
Du kan väl berätta lite om drivkrafterna i det här med att varför du valde att skriva boken.
Jag har som ordförande och talesperson för kvinnojouren så har jag många gånger föreläst. Jag har skrivit många artiklar, 50-60 artiklar som har publicerats. Jag har drivit informationskampanjer. Jag har suttit i panelsamtal. Jag har också varit inbjuden till tv och radio och pratat om våld i nära relation. Men jag har alltid känt att tiden och sändningsutrymmet är för knappt för att kunna förmedla allting som skulle behöva förmedlas om våld i nära relationer. Det finns en väldigt stark tystnadskultur kring våld i nära relationer. Det finns mycket okunskap. Och okunskap bygger ju också fördomar och förutfattade meningar. Mm. Så att, och i början vill jag nog egentligen skriva en mer skönlitterär bok om våldet. Men kände att jag klarade inte av sättet att skriva. Men fakta kan jag skriva.
Mm.
Och jag hade också fått flera samtal från kvinnor som under av de här åren har kontaktat mig. Och sagt att de vill dela sin berättelse för att de känner att det är så viktigt att andra förstår vad de utsätts för.
Mm.
Och vid några tillfällen har jag fått ut några berättelser till media, bland annat till DN. Men jag har alltid känt att det är svårt att få ut berättelser också. Mm. Och det var vid då jag också började känna att det finns ett behov av att vilja berätta vad som händer, vad man utsätts för. Jag tror också att det finns ett stort behov av att få ut kunskap även för att omgivningen ska förstå vad som händer i relationer. Och det var då tanken på en faktabok som kan kombinera djupintervjuer med våldsutsatta kvinnor. Jag tänker att det är ofta väldigt komplexa relationer. Det är en väldigt komplex situation. Och den är svår att förstå för andra. Och att varva då fakta som bygger då på forskning, statistik, studier. Också egen erfarenhet av möten med våldsutsatta. Med just deras egna berättelser och deras ord och upplevelser. Kan vara ett fint koncept att förstå våldet.
Mm. Och det måste jag säga att det, när jag läste boken att det är precis det som jag fastnade vid. Att du har blandat de här intervjuerna med kvinnorna. Det är ju 3 kvinnor som du har pratat med och barn och anhöriga. Och just att det också är så tydligt med fakta och vad man kan förvänta sig. Och vad det finns för stöd och även råd. Så att boken täcker verkligen upp ett jättestort och såklart svårt fält att förstå. Men den gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Det har ju verkligen varit min intention att försöka skriva en inkluderande bok som är lätt att ta till sig. Och jag brukar säga att jag själv har skrivit den boken jag själv saknade på marknaden som jag själv skulle vilja ha haft i min hand ibland.
Mm.
Jag är tacksam för dina ord, för att jag tycker det är den feedbacken jag har fått många gånger. Att just den här kombinationen av hur intervjuerna vävs in i faktan gör faktan lättare att ta till sig och inte bara som teoretisk kunskap, utan den sätter sig på ett annat sätt.
Verkligen.
Och sen självklart också att man också får handfasta råd för hur man själv ska agera, oavsett om man själv är våldsutsatt eller om man tillhör omgivningen eller har en närstående man är orolig för.
Och jag skulle bara vilja backa tillbaka lite det du sa där om det här med att man vill berätta kvinnors berättelser. För det tror jag vi alla känner som arbetar med det här och möter kvinna efter kvinna efter kvinna. Och varje berättelse är fruktansvärd och väldigt stark. Och man känner att det här måste ju alla få veta hur det faktiskt är och hur det kan vara i Sverige idag. Så att jag kan verkligen känna igen mig i den känslan att man tänker att det här måste verkligen förmedlas. Så att här har du ju verkligen lyckats få till ett bra sätt att göra det på, tänker jag. Jag tänker på titeln här, I dina kvarter. Vill du nämna någonting om det?
Ja, jag tror att när vi pratar om våld i nära relation så är det väldigt lätt att tro att det händer någon annanstans. Att det händer inte där jag bor. Samtidigt så vet vi att våld i nära relationer är väldigt, väldigt vanligt. Och trots att vi vet också att vi diskuterar stora mörkertal så kommunicerar vi ändå en av fyra kvinnor. Det är den beräkningen som Brå har gjort, att en av fyra kvinnor i Sverige kommer att utsättas för våld under sin livstid. Tittar vi på nyare studier, eller tittar vi på nya studier som kom 2022, som hade gjort en analys av våldsutsatthet i unga relationer, och då hade man tittat på gymnasieelever, så visade de att en av två unga kvinnor utsätts för våld, sexuellt våld i sin nära relation. Och då tänker jag att våldet, det är väldigt uppenbart att våldet är väldigt påtagligt och verkligen finns runt oss alla. I dina kvarter är som ett upprop att ja, det finns även runt dig. Det är bara en fråga om vi ser och förstår tecknena, tänker jag.
Ja, precis. Och det är någonting som du också skriver om som vi kan prata lite mer om sen. Först måste jag ändå kommentera den här statistiken som du säger. Det är ju fruktansvärda siffror och som är åt helt fel håll, tänker jag. Det är det som gör att vi fortsätter att jobba med det här, tänker jag. Men vem riktar sig boken till eller till vilka?
Ja, när man jobbar med kommunikation så brukar man säga att man ska våga prioritera sin målgrupp. Jag har ju faktiskt gjort tvärtom i det här fallet, för min målgrupp är verkligen alla, precis som undertiteln också säger, en bok alla bör läsa om mäns våld mot kvinnor. Boken är uppdelad i 9 delar, där vissa delar vänder sig mer till dig som är våldsutsatt, vissa delar vänder sig mer till dig som är omgivning, men boken vänder sig också till personer som möter våldsutsatta i sitt arbete och till politiker och beslutsfattare i samhället som behöver öka sin kompetens och kunskap om våld.
Och det tänker jag är jättebra att du har valt att göra det, för att det är precis på alla de här nivåerna som du beskriver som den här kunskapen behöver finnas. För utan kunskapen så kan vi heller inte ge rätt bemötande och vi kan heller inte förstå vidden av det här problemet. Du, vad tänker du eller hoppas du att boken ska bidra till?
Ja, jag har ju skrivit boken för att sprida kunskap och inspirera och motivera till förändring. Jag tror ju att vi alla behöver vara med på den här resan. Så därför har jag också valt ett mer inkluderande förhållningssätt när jag pratar om våldet och försökt att göra det i en förpackning som jag tror att det är lätt att ta till sig. Jag tänker att vi alla kan göra skillnad på olika sätt. Och att om jag kan göra skillnad så kan även andra göra skillnad. Och förändring börjar med kunskap. Och när det gäller våldet behövs också en portion mod. Men jag tänker att genom kunskap så får vi också den tryggheten som ofta behövs för att närma sig våldet och kunna börja öppna upp och prata om våldet. Och det tänker jag både berör den som är våldsutsatt, men vet man som våldsutsatt att omgivningen har kunskap och kompetens om våldet, så är det också lättare för den personen att våga sträcka ut sin hand och be om hjälp.
Verkligen, och jag tänker att det du pratar om här, det handlar ju om liksom också sociala responser på våld och hur blir man bemött hos myndigheter, alltså som polis, rättsväsende, sjukvård, men även familj och anhöriga. Och det är ju också det som kan vara avgörande för att man klarar av steget att lämna eller att stå kvar i sitt val att lämna. Det är en jätteviktig del.
Jag tycker att kvinnornas berättelse speglar i boken, att deras berättelse speglar väldigt tydligt också hur viktigt det hade varit att få hjälp utifrån.
Mm.
Att det är en väldigt svår och plågsam process att försöka ta sig ur en relation själv.
Mm.
Och det är där jag tror att vi ofta saknat kunskap hos omgivningen, att man väldigt sällan förstår hur komplexiteten har vi pratat med om också, men vilket att våldet och hoten oftast är så otroligt mycket grövre mm. än vad omgivningen kan förstå.
Mm, precis. Jo, jag tänkte fråga dig också hur det har varit för dig att skriva den här boken.
Ja, det har varit först och främst en väldigt tidskrävande process. Men som jag sa, det är också en komplex bok som består av många olika delar och många olika skärningar. Men det har ju också varit känslomässigt utmanande att skriva boken.
Mm.
Djupintervjuerna många gånger varit svåra. Det är svårt att prata om våldet. Och med svåra så menar jag kanske mer också att det har varit väldigt utelämnande samtal om våld.
Mm.
Och att det också krävs att man träffar några gånger och bygger tillit och förtroende. Och varje gång man pratar om våldet så är det att man kommer ner ett steg djupare. Om jag har träffat de här kvinnorna mellan 6-7 gånger att gå till 3 timmar ungefär. Och varje gång har man kanske pratat om samma situation men kommer till ett nytt lager. Och det har väckt mycket känslor, så många av samtalen har också blivit terapeutiska. Men det som jag tror var mest utmanande för mig, det var egentligen att intervjua dottern till en av de här kvinnorna. I början var hon tänkt som en av omkringpersonerna.
Mm.
Och anledningen till det var att hennes mamma levde aldrig med den här mannen i ett samboförhållande eller ett äktenskap. Utan han var från början egentligen en arbetskamrat till hennes mamma. Och sedan utvecklades den relationen. Och så han bodde aldrig tillsammans med Sara, heter den kvinnan, med Saras barn. Men det var så uppenbart hur stora konsekvenser och livsavgörande konsekvenser som våldet som Saras utsattes på, hur det påverkade hennes barn.
Mm.
Och det tycker jag, barn blir väldigt ensamma och utelämnande i våldet. Mm. Och det blev så uppenbart. Och hon är idag 26 år. Johanna då, en dottern. Och fortfarande så har hon väldigt svåra, lever hon med väldigt svåra konsekvenser av våldet i form av migrän, ångestattacker, en social isolering. Och där hon också har utvecklat ett starkt kontrollbehov som handlar om hennes utseende eller hennes hem. Och det här tycker jag att man ser väldigt ofta. Johanna har ju också osynliggjort som brottsoffer kan man ju säga i den här processen, och hon har aldrig fått hjälp och stöd heller. Och det kände jag, det berörde mig väldigt mycket, och jag skriver också det efter hennes intervjuer att det här också var en väldigt svår intervju just för att jag själv blev så känslomässigt berörd. För som vuxen känner man ju det här vuxna ansvaret.
Mm.
Men någonstans hade man velat backa tillbaks bandet och kunna få gå in i hennes liv på något sätt. Och skydda henne från det här.
Mm. Ja,
och hon uttrycker ju också själv att så många runt henne visste. Men ingen frågade någonting.
Nej.
Och hon uttrycker ju också det här att skolan borde ha sett. Alltså hon hade en kraftig viktminskning. Plötsligt så från att vara en A-student. Hon hade svårt att hänga med i vissa ämnen. Hon fick ångestattacker i skolan. Socialtjänsten blev också inblandad vid ett tillfälle då hennes mamma inte bara behövde söka hjälp för fysiska skador utan också hamnade i en depression på grund av våldet.
Mm.
Och då, i och med att hennes mamma hade barn, så kopplade socialtjänsten automatiskt in. Och de gjorde hembesök, och Johanna försökte också visa på utsatthet utan att kanske kunna uttrycka den i ord. Men hon fick till exempel uppgifter där hon skulle visa personer i deras omgivning, och så skulle hon placera de här personerna i olika cirklar. Och den här mannen då som utsätter hennes mamma för våld placerade hon långt, långt utanför pappret. Men ändå fick hon aldrig några frågor om varför. Och hon hyste väldigt stor förhoppning. Först skapade en rädsla att socialtjänsten hade blivit inblandad. Hon förstod inte riktigt vad det innebar. Men så skapades också ett hopp, sa Johanna. Att ja, men äntligen, nu kanske det kan bli en förändring. De kommer förstå och skydda oss från den här mannen. Men det händer inget. Och Johanna får heller aldrig någon återkoppling. Utan socialtjänsten gör 2 besök och sen hör hon aldrig någon mer. Och det innebar också att hon kände sig väldigt sviken av myndigheter. Och att hennes hopp om att kunna få hjälp också grusade.
Såklart så fruktansvärt. Och jag tänker att det här är ju det du berättar om. Och det vi också hör så många gånger. Så långtgående konsekvenser för ett helt liv. För barn som upplever våld. Och som inte heller då får rätt stöd. Där faktiskt samhället ska kunna gå in och skydda och hjälpa. Och vara ett stöd i de situationerna. Och det är varje gång lika hemskt att höra att det händer personer och att det faktiskt fortfarande händer idag. För vi har ju fortfarande, man har valt att göra vissa förändringar i lagstiftning och liknande, men vi är verkligen inte framme där vi kan säga att vi kan skydda barn från våld och stötta barn som har varit våldsutsatta på ett bra sätt, skulle jag säga.
Och de både våldsutsatta kvinnor och våldsutsatta barn betalar ett väldigt högt pris.
Så är det.
För att inte arbeta bättre med de här frågorna.
Absolut, så är det verkligen. Nu, om vi ska gå vidare lite ifrån det här. Vad skulle du säga är det som, om vi ska gå in mer på våldet i sig då. Vad skulle du säga är det som gör, vad är det som möjliggör våldet?
Våld i nära relationer är ju väldigt komplext och innebär ofta ett djupt manipulativt och psykologiskt spel från förövaren. Och våld handlar ju ytterst om att ta makt och kontroll. Och för att kunna uppnå kontroll så manipulerar den våldsutövande mannen kvinnan genom att först börja bygga förtroende och lojalitet. Och därefter börjar han successivt isolera henne för att kunna ta mer kontroll och därefter även bryta ner henne psykiskt. Mm. Och samtidigt så trappas våldet successivt upp med tiden och kan börja med rätt subtila uttryck för att få sedan bli grova övergrepp. Ja, ett våld som blir en del av vardagen. Och jag tänker att under de här åren som jag har fått ta del av våldsutsattas berättelser så är det påfallande ofta som förövaren följer ett väldigt likartat mönster. Och Petra, jag tror att jag misstänker att det var samma erfarenhet.
Mm, verkligen, så är det.
I boken har jag därför också valt att dela upp de här olika processerna är 6 olika delar för att visa på den komplexiteten som våldet innebär. Precis som alla relationer så börjar ju också relationer där mannen kommer bli en våldsutövare också med en förälskelse. Och jag tänker att förälskelsen är en väldigt omtumlande period. Många härliga hormoner i rullning som bland annat oxytocin som ger väldigt mycket lyckorus och så. Men det är också en tid då vi delar många förtroende och bygger tillit till varandra. Och där vi visar upp våra bästa sidor. Och kanske har vi också en tendens att blunda lite för de sämre sidorna hos en partner. Det finns studier som visar att under förälskelsefasen så män som kommer utöva våld har oftast en mycket mer, kanske en mycket mer intensiv uppfattningsperiod. Och där man snabbt vill etablera en fast relation. Och i en fast relation så är det ofta lättare att påverka sin partner självklart på olika sätt.
Så är det ju.
En viktig del i mannens beteende det är ju att försöka isolera kvinnan så snart som möjligt för att kunna ha mer kontroll och på sikt då också kunna utöva våld, mer våld mot henne. Och i början kan det kännas väldigt naturligt när man är i en förälskelsebubbla och man vill prioritera tid tillsammans. Men här kommer ofta också svartsjukan in. Att man kanske börjar anpassa sig till sin partner för att inte oroa honom så mycket. Det kan vara små saker när han visar där man kan se den här isoleringen. Jag tycker att Julia i boken pratar om det här väldigt tydligt. För att hon är väldigt ung när hon träffar den mannen som kommer bli en förövare. Hon är bara 22 år. Och hon har en väldigt nära kontakt med sin familj och inte minst sin mamma. De hörs dagligen i början. Men han börjar också påtala att hon har en för bra relation med sin mamma. Och att det är onaturligt att hon borde börja klippa navelsträngen. Han kallar också faktiskt mamman för strängen när han pratar om henne. Och Julia ifrågasätter ju självklart det på ett sätt, men samtidigt så börjar hon också ifrågasätta att det kanske är så att hon borde bli mer självständig. Och det här är ett väldigt vanligt beteende oavsett om det rör familj eller om det rör vänner, att partner hittar problem med relationen och att det till sist börjar bli lite obekvämt att umgås med de man brukar umgås med.
Mm.
Så det är en så förälskelse, kontroll, isolering och så den här psykiska nedbrytningen som börjar relativt tidigt men som kan börja väldigt subtilt. Och där vill jag dra exempel till Julia igen. Jag tycker att hon beskriver det här så bra. Det visar sig också att Julias partner är ju dessutom en tv-kock som är duktig på matlagning. När hon typ steker köttbullar så kan han kommentera väldigt subtilt. Jaha, så du steker köttbullar så där eller du kokar maten så där. Och det är väldigt subtilt. Mm. Men samtidigt så ger det henne en känsla också att inte göra någonting tillräckligt bra. Mm. Hon skriver själv att hon kände sig rätt värdelös i de situationerna. Men samtidigt var det svårt att ta på, för egentligen sa han ju ingenting som upplevdes som egentligen var så väldigt påtagligt kränkande. Det var ju ingen personlig kritik direkt.
Och jag måste bara bryta in och säga att det här är ju någonting som vi möter väldigt ofta på till exempel chatten eller våran stödtelefon. Alltså där man börjar samla på sig såna här nedvärderande kommentarer som man inte riktigt kan ta på och där man ställer liksom frågan till oss, vad tänker ni om det här? Är det våld eller vad är liksom, där man börjar ändå förstå att det här är någonting som inte stämmer och så hittar man kanske inte heller någon i sin närhet just då och fråga för att man faktiskt har blivit lite isolerad. Det är inte lika naturligt längre att höra av sig till sina vänner eller till sin familj. Utan då väljer man kanske att ringa anonymt till en kvinnojour och börja testa de här tankarna lite grann. Är jag faktiskt utsatt för våld? Och där är ju vi väldigt glada att vi faktiskt kan ha det här liksom lågtröskelstödet som vi ändå kallar det. Där man kan bara ringa in egentligen dygnet runt när som helst och vara anonym och ställa de här frågorna. Så där känner vi att vi har en viktig roll i det. Inledningen i en relation som kan sluta med våld handlar många gånger om det du säger att det går väldigt fort och den här personen verkligen tar sig in i kvinnans liv väldigt, väldigt fort och även i alltså, de sociala kontakterna och kanske dyker upp på jobbet och stormar in med blombukett och verkligen visar att den finns i alla sammanhang liksom. Och det är klart att från början i andras ögon så kan det bara kanske anses romantiskt eller att han alltid väntar utanför med bil och skjutsar. Det kan ju också ses som fint. Men om man lägger ihop alla de här delarna och man faktiskt är medveten om det tillsammans med kanske också då ett förändrat beteende hos kvinnan. Att man drar sig undan och är kanske också mer känns ledsen eller nedstämd. Så kan vi hjälpas åt, tänker jag. Eller att se det här och faktiskt sätta ord på det för att man behöver det i de här situationerna. Jag tänker att vi kanske ska gå över lite på det här med uppbrottsprocessen och prata om det. Vad det handlar om och hur den kan se ut.
Mm. Då har vi bakgrunden att man oftast lever under stor rädsla. Och att det kan vara svårt att lämna en förövare just på grund av rädslan. Men också rädsla för att man inte heller kan få det skydd och den hjälp man behöver när man tar det steget. Men jag tänker också att uppbrottsprocessen egentligen består av tre stycken steg. Och ett steg är att bryta rent fysiskt med förövaren. Och det kan innebära att man flyttar ifrån varandra eller tar ett fysiskt avstånd. Men två andra stora steg är ju också att bli mentalt fri och att förstå våldet man har utsatt för. Och något jag tycker att vi pratar lite för lite om, det är de traumatiska band som bildas i relationer där det finns en ojämn maktbalans. Så att bryta från en relation där man är utsatt för våld har andra svårigheter. Där är det inte bara att stänga dörren och gå vidare, utan där skapas de traumatiska banden som behöver nystas upp för att kunna bli mentalt fri och frigöra sig.
Mm.
Och man brukar likna de traumatiska banden vid ett vältrimmat rep. Och så brukar man säga att bryta är lika svårt som att bara klippa av ett tjockt vältrimmat rep med ett klipp från en sax.
Mm.
Så vad man behöver göra det är oftast att nysta upp, titta på de här banden, nysta upp dem och förstå dem. Och det kan ta väldigt lång tid. Mm. Och för att försöka förklara vad traumatiska band skulle kunna innebära, så det är oftast, det kan vara känslor som rädsla, kärlek, det kan vara medlidande. Det kan också vara ett hopp som väcks i de här relationerna, oftast under de perioder som mannen är, återigen är den här härliga, fina mannen. Det är ett väldigt effektivt sätt, tänker jag, att hålla kvar någon i en relation. Det är att helt ständigt väcka ett hopp om att det kommer bli bättre, det kommer bli bra. Men det kan också vara en vilja att förstå. Och det tycker jag också blir tydligt i min bok, att många kvinnor också beskriver det här. Ja, men jag behövde förstå varför han utsatte mig för det här och varför han betedde sig som han gjorde. Men det kan också vara andra situationer, olika förutsättningar som skapar sig. Den här isoleringen gör det svårt att bryta en relation. Det kan vara att man har gemensamma barn, försvårar ofta att bryta.
Du beskriver det på ett jättebra sätt, tänker jag. Och det är ju också någonting som vi jobbar med i processen att bli fri från våld, till exempel på kvinnojourer och så. Just det traumatiska bandet.
Man behöver ofta den professionella hjälpen, tänker jag. För det är, och det har ju kvinnojourer, vilket är rent fantastiskt, tycker jag, att det finns det. Och jag tänker att kvinnojourer idag också är de som ofta ger ett mer långsiktigt stöd. För det tar tid ofta att bryta de här banden, och det krävs också insikt och förståelse varför det är svårt att bryta.
Verkligen, och jag tänker att det är väl i vårt samhälle idag svårt att låta saker få ta tid överlag.
Jag tänker att skuld och skam är två av de här traumatiska banden. Och skuld och skam handlar ju väldigt ofta om förväntningar som omgivningen har på våra beteenden eller på oss själva. Mm. Skuld handlar ju ofta om att vi gör något fel. Och där kan vi ju ofta be om, titta på det vi har gjort, be om ursäkt, få förlåtelse och sen gå vidare, lära oss av situationen och gå vidare. Men sen har vi den överdrivna skulden som ofta läggs på våldsutsatta kvinnor, både av förövaren men också ibland av omgivningen, ofta på grund av okunskap. Och den överdrivna skulden är väldigt svårt att göra någonting åt själv. Och där tänker jag också att det är så viktigt, för du pratade om bemötande tidigare, hur viktigt det är att vi blir bemötta med kunskap av våldet och våldets nedbrytande konsekvenser. Mm. Och så har vi också skammen, som är en av våra absolut svåraste känslor att hantera. Mm. Skam handlar ju också om, inte bara om vad du gör, utan att du är fel. Mm. Och den är en svår känsla som verkligen kan krypa in i kroppen. Och där tänker jag också att det ofta är okunskap, att det är fördomar, ett dåligt bemötande som bidrar till den här ökande skammen.
Verkligen.
Och den är svår, det är en jättesvår känsla.
Den är svår. Och jag tänker vi återkommer verkligen, både du och jag, i det här med hur viktigt bemötande är. För att vi ibland stöter på kvinnor som är kanske runt 60-70 år som ringer till oss. Som vill börja prata om vad de har varit utsatta om i sitt liv. Och många har sagt att ja, för 20-30 år sedan så sökte jag hjälp för det här, men jag fick inte rätt bemötande. Så då stannade jag kvar. Alltså det behövdes någonting, ett stöd som hade gjort att man hade liksom, och framförallt så är det här bekräftandet som man beskriver, att man inte har fått, ja det här är så pass allvarligt, eller du är utsatt för det här, det som hade behövt sättas ord på. Som man inte får, och den är oerhört viktig, och det behöver alla veta om som möter, ja, alla våldsutsatta såklart. Ja. Att man har en viktig roll att spela.
Jag känner igen mig så väl i det också, när jag tänker på kvinnor jag har mött som också har varit i kontakt med olika myndigheter av olika slag och sagt aldrig, jag går aldrig tillbaka och berättar aldrig om det här igen.
Nej.
Just för att man känner att man blir bemött med okunskap som spände på skam eller skulden.
Mm. Och det är ju ett oerhört misslyckande från samhällets sida, får man ju säga.
Ja, och jag tror att omgivningen också, och då pratar jag om omgivningen, vill säga närstående eller bekanta, också tyvärr bidrar till det här. Och det kan vara sådana enkla uttryck som jag skulle ha gått direkt, varför gick hon inte bara? Och jag tänker att det visar inte bara på okunskap om våldet och våldets nedbrytande processer, utan det skuld och skambelägger också brottsoffer.
Mm.
Och det är rätt allvarligt, tycker jag. alla som läser min bok att ingen av dem någonsin kommer uttrycka sig på det sättet.
Ja, och jag tänker att det säkert kan vara så att har man läst din bok eller att man får kunskap som vi pratar om, så har man också möjligheten att förändra sitt beteende och sitt bemötande och även få upp sina ögon liksom för vad det handlar om och vilken viktig roll man själv kan spela i det.
Ja, jag håller med dig. Och det är syftet med min bok också, att sprida den här kunskapen. För jag tänker att när omgivningen känner sig trygg eller kan visa på att jag förstår våldet eller jag förstår att det finns. Mm. Men också att kunskap ökar trygghet i bemötande. Precis. Och att det ger ett stöd för både den som är våldsutsatt och den som vill närma sig eller stötta eller hjälpa till.
Mm. Verkligen, och det kan ju också vara bra att sätta ord på att det man hör den här personen berätta faktiskt handlar om ett brott. Att man är, att man är utsatt för ett brott och att man utifrån det perspektivet också kan orka ta sig an sin situation. Liksom. Jag tänkte läsa ett citat ur din bok som drabbade mig när jag läste det. Så här står det. Först dödade jag din kusin, sedan din mamma, och du kan välja hur jag ska döda dig, med hagel eller kula. Citatet kommer då från Anton, en ung kille i 20-årsåldern som uppfattas som en kul och trevlig kille med många vänner. Han är framgångsrik i sitt yrke och har blivit uppskattad för sin medverkan i ett populärt tv-program. Men Anton är också en person som utsätter sin flickvän Julia för grova kränkningar, regelbundna bestraffningar, allvarliga dödshot, brutal misshandel och råa våldtäkter. Och Julia, vem är hon? Julia är en utåtriktad och framåt tjej med en trygg uppväxt, närvarande familj och flera vänner, boende i en av Sveriges mest privilegierade kommuner.
Jag tänker att vi väldigt sällan orkar eller vill eller kan ta till oss att våldet finns runt oss alla. Och att det är svårt att se att kvinnor blir utsatta för våld, men ett ännu större steg i min upplevelse är ofta att vi också måste våga se att våldsutövarna finns i vår närhet.
Mm.
Och jag tycker att det här citatet och efterföljande texten visualiserar det väldigt tydligt, att våldet är oftast oerhört grovt, men utåt sett är våldsutövare kan vara väldigt välanpassad i samhället övrigt och vara både väldigt charmerande och framgångsrika. Men däremot fördomen kanske ser lite annorlunda ut, och att det också bidrar till att vi inte ser våldet.
Mm. Och jag tänker att det är någonting som vi stöter på faktiskt hela tiden. Alltså att man tänker, och att man tänker att våldsutövande män är monster. Och jag tänker koppla an till en annan text som du har skrivit här, eller en annan del i boken. Och det är att du skriver så här. Runt om oss alla lever män och killar som kränker, trakasserar, hotar, misshandlar och våldtar kvinnor och tjejer. Detta sker i dina kvarter, oavsett vart du bor och befinner dig. Förövaren kan vara din kollega, din granne, din tränarkompis, din vän, din bror, din pappa eller din son. Och är du man så kanske du bidrar till våldet utan att vara medveten om det. Och det är en utmanande tanke, eller hur?
Mm.
Och det är verkligen någonting som vi försöker prata om när vi är ute. Precis det du beskriver här. Att det här är vanliga män som utövar våld mot kvinnor. Det är liksom inte monster, utan det är de här personerna som finns runt. För att du sa ju det inledningsvis, att 1 av 4 kvinnor någon gång blir utsatt för våld i Sverige. Det betyder ju att det också finns lika många våldsutövare i Sverige. Men de är inte lika lätta att se och inte lika lätta för oss att prata om, skulle jag säga.
Nej, och jag tänker att det är också en del av att osynliggöra våldet, tyvärr.
Mm.
Och som också bidrar att många kvinnor inte får det stöd de behöver. För att ofta är det ju så att synliggör vi kvinnan, så måste vi också synliggöra förövaren. Och jag tror att många har svårt att se att män i deras omgivning är våldsutövare. Och jag tänker också att mannen ofta där också kan ta en aktiv roll när det börjar sippra ut, om man säger så, att kvinnan är utsatt för våld. Där han också misskrediterar kvinnan på något sätt. Och det ser vi ju inte minst, tänker jag, i rättsprocesser. Där mannen smutsmålar henne väldigt många gånger, som att hon drivs av svartsjuk eller att hon är psykiskt sjuk eller att hon vill hämnas. Det är väldigt vanliga argument i de här situationerna. Och att det också kan bli svårt för omgivningen att sortera allt det här. Först har de en bild av en förövare som inte alls stämmer överens med den mannen de har framför sig. Och sen har de också den här versionen från mannen.
Mm.
Men våra tystnad innebär också att vi faktiskt också skuldbelägger. Vi tar inte ställning. Och då ifrågasätter vi indirekt kvinnan och hennes berättelse.
Mm.
Och det tycker jag är en stor problematik. Och jag har mött den rätt ofta, tycker jag. Jag tror att ni tänker att ni också har mött den ofta, just det här. Men hur ska man veta? Och kvinnojourer har ju den inställningen att man verkligen tror på kvinnor.
Mm.
Och jag brukar bemöta min omgivning genom att säga att de flesta kvinnor berättar aldrig. Så att tro att en kvinna anmäler en man på grund av svartsjuk eller att hon är psykiskt sjuk eller vill hämnas, den är lite långsökt idag, speciellt när vi vet att det är så låg uppklaringsprocent på den här typen av brott. Att de flesta anmälningarna aldrig kommer leda till varken förundersökning eller ett åtal.
Nej. Och det är ju heller ingen lätt process att befinna sig i, att berätta gång på gång på gång för både polis och för åklagare och för rätten. Så att jag tänker att det är också någonting som styrker det argumentet, att man gör inte det utav den anledningen liksom. Jag tänker att vi kan gå över och prata lite om vad vi kan göra för att motverka och förebygga våld.
Absolut. Vi har varit inne på vissa saker, det här att det är viktigt att våga bryta tystnaden och att våga se att våldet finns runt oss alla. Och det väldigt mycket handlar om mod och att våga gå utanför sin komfortzon, tänker jag. Det handlar om att våga prata om våldet generellt, men också att våga fråga. Och att ta till sig kunskap för att kunna göra det på ett bra sätt. Men när vi kommer också in på det förebyggande våldet, då tänker jag också hur viktigt det är att vi också börjar arbeta mot tänkande attityder som vi ser i vår vardag, eller vi hör i vår vardag. När jag föreläser så brukar jag alltid ta med mig våldstriangeln, som visar hur olika typer av våld i samhället hänger ihop. Det vill säga att det börjar kränkande attityder, fördomar och så vidare. Och sen så finns det en steg upp till det grövsta våldet som är mord och våldtäkt. Och jag tänker att om vi inte börjar förebygga det våldet som finns i vår vardag, det vi alla möter och ser men inte alltid agerar emot, så kan det fortsätta och ta sin grogrund. Och där tänker jag att vi alla kan stävja det här. Fördomarna kan vi stävja, vi kan ifrågasätta dem. För att jag tycker att man ska göra det på ett positivt laddat sätt. Så att det inte väcker motstånd. För motstånd ger aldrig en positiv utveckling. Utan att vi kan göra det på ett finare sätt. Men vad sa du nu? Vad menar du med det där?
Mm.
För att skapa reflektion och eftertankar. Då tänker jag när vi hör att män kallar sina flickvänner eller kvinnor generellt eller tjejer generellt något medlåtande som könsord eller annat. Idag tycker jag mer och mer att vissa uttryck börjar bli en del av vårt vokabulär, men jag tycker att det är en farlig väg att gå. Det är inte naturligt att kalla kvinnor för fitta, hora eller bitch.
Nej.
Och jag tycker att det är en tendens när kvinnor börjar kalla bitch har blivit någonting, något positivt. Och där tänker jag att vi alla kan ta ett ansvar.
Mm.
Att det är en viktig del i förebyggande. Det är någonting man kan göra väldigt enkelt på individnivå.
Mm.
Sen finns det självklart många insatser som skulle behöva göra på mer strukturell nivå och på samhällsnivå.
Vänta, innan du går vidare där får jag bara flika in en tanke. Jag tänker det här att vi vet ju också att män lyssnar på andra män. Så här har ju faktiskt då män en oerhört viktig roll att spela. Att säga att det där som du kallade din fru nu, det tycker inte jag är okej. Vad tänker du om det? Det där som du berättade att du gjorde igår hemma, vad tänker du om det? Jag tänker så här. Att hela tiden faktiskt vara modig nog att ta de där samtalen och vara den som faktiskt blir lite obekväm. För att jag tänker utan det så kommer vi inte komma vidare i det arbetet.
Jag håller med dig fullständigt. Och jag tänker då att både män och kvinnor behövs i det här arbetet. Och precis som du säger, män som inte respekterar kvinnor lyssnar inte på kvinnor. Men de däremot lyssnar på män. Och för många män är också den här sociala gemenskapen med män väldigt viktig. Och där tänker jag att män får en väldigt viktig roll i att ifrågasätta och guida andra män in på ett nytt spår.
Mm. Precis. Och det finns ju fina arbeten där man faktiskt fokuserar just på de här sakerna. Så det händer en del inom det. Men det kan ju också vara på individnivå att man pratar med sin kompis eller så.
Ja, och jag tänker att män ofta är väldigt tysta tyvärr i de här frågorna. Det finns ju, kvinnor har ju under flera århundraden kämpat med de här frågorna och lyfter rösterna på både barns och kvinnors rätt. Mm. Medan män ofta tystnar, och det är väldigt olyckligt. Det finns rätt få män som driver de här frågorna.
Mm.
Och kanske ännu färre som driver de här i vardagen.
Mm. Ja,
samtidigt så tycker jag också att vi ser en väldigt fin positiv utveckling med många unga män som växer upp och har en väldigt jämlik och jämställt förhållningssätt till tjejer runt omkring dem. Men det finns också ett parallellt spår som tar en annan riktning.
Precis.
Och det tycker jag är rätt skrämmande.
Ja.
Jag tycker att det är så viktigt också att de män då, att de ändå tar de här fina kliven till en mer rättvis värld, om man får säga så, utan våld.
Mm.
Att de också, de kanske behöver ett stöd också i att liksom kunna implementera det här eller påverka den här andra parallella spåret.
Verkligen. Och jag tänker just det, alltså det är positivt att vi ser båda, eller att vi ser den utvecklingen hos yngre, men vi ser också, precis som du säger, en nedåtgående trend när det kommer till de yngre killarna, att man inte tycker att jämställdhet är lika viktigt. Så därför så tänker jag att de här frågorna som vi pratar om nu är än viktigare, att vi inte kan släppa taget om dem, utan att vi behöver fortsätta arbeta outtröttligt med att arbeta för jämställdheten. Och där behöver vi ju alla vara delaktiga och hjälpa till då.
Ja, det är så viktigt. Jag tycker att vi alla behövs i den här förändringsprocessen. Det är inte en fråga, det är ett av våra största samhällsproblem. Det är också ett av våra största folkhälsoproblem. Och vi måste få upp ögonen för det och se att vi alla kan bidra på olika sätt. Vi kan alla förändra oberoende vilken roll vi har i situationen. Oberoende av var vi bor, vilka vänner vi har eller vilka yrken vi har. Vi kan alla göra någonting.
Mm. Och det kan göra stor skillnad faktiskt.
Ja, livsavgörande skillnad.
Mm. I din bok, i slutet, så finns det några råd medskickade från de kvinnor som du har mött genom ditt arbete med den här boken. Så jag tänker att vi kanske skulle kunna läsa upp dem.
Jo, för mig har det varit väldigt viktigt att kvinnorna och de andra i boken får att deras röst hörs. Och boken avslutas också med deras råd till er som läser boken. Jag börjar med Julia som träffar en mamma, hon är 22 år. Hennes råd är: min granne räddade mitt liv den kvällen som hon ringde polisen. Det var den chansen jag fick att ta mig därifrån. Jag kommer alltid vara tacksam för det. Kan du inte hjälpa dig själv, måste andra hjälpa. Berätta för anhöriga om det som är svårt och jobbigt. De kan inte läsa tankar eller se tecken. En kvinnojour kan hjälpa till att bryta känslan av ensamhet och hjälpa till att reda ut tankar. De kan också ge råd och tips om hur du samlar bevis och hur du kan lämna relationen så tryggt som möjligt. Sen har vi också Charlotte som har en annan situation. Hon har också barn med den mannen som kommer bli en förövare. Myndigheter måste vara bättre rustade för att hantera ärenden med våld. Man kan inte driva vårdnads- och umgängestvister där våldsbrott är inblandande på samma sätt som tvister där våld inte finns. Det blir en helt orimlig situation när polisen varnar för att ha fortsatt kontakt. Socialtjänsten uppmanar kvinnor att söka om egen vårdnad för att skydda sitt barn. BUP avråder från umgänge på grund av trauman. Och tingsrätten ändå dömer barn till tvångsumgänge med pappan. Våra domstolar och socialtjänsten kan inte spela med i våldsbrottslingars nyckfulla utspel och stämningar. Det utsätter drabbade för ännu fler kränkningar och skador som aldrig får läka. i den relationen så var det också väldigt mycket eftervåld som handlade om olika typer av stämningar där förövaren urholkade Charlottes ekonomi väldigt hårt.
Mm. Vilket ju faktiskt vi hör om ganska ofta skulle jag säga, att detta just är en del av eftervåldet.
Ja, jag tror att det ekonomiska våldet är en väldigt stor del av eftervåldet, skulle jag också vilja säga. Sen har vi Julias granne som också var den en person som faktiskt till slut också ringde polisen och också troligtvis räddade livet på Julia den kvällen. Det är viktigt att grannar är uppmärksamma trots att det är svårt att alltid våga agera och till exempel klinga på dörren. Hör du allvarliga bråk, ring polisen och berätta vad du hört. Jag önskar att myndigheter och beslutsfattare ser över lagstiftningen och att straffen för våld mot nära höjs. Sen har vi också råd från Charlottes föräldrar som har en väldigt nära relation med sin dotter men som bor i södra Sverige och inte just i Stockholm som hon. Om du har magkänsla att någon lever i en destruktiv relation, var extra uppmärksam och anmäl på ett tidigt stadium. Vänta inte och tro att det löser sig. Det gör det inte utan hjälp från omgivningen. Anhöriga kan också få en viktig roll att stötta efteråt. Var en trygg punkt och lyssna in till du kan vara till hjälp. Ja, jag tycker att det är väldigt insiktsfulla råd från samtliga. Och jag tänker att vi alla har väldigt mycket att lära från de råden.
Jätteviktiga råd och väldigt konkreta som jag tänker att vi verkligen kan ta till oss och ha med oss i våran vardag liksom.
När man läser min bok så kan man göra det utifrån flera roller. Det vill säga, någon gång kan vi själva vara den som är våldsutsatt eller har blivit våldsutsatt i vår barndom. Och kan få tips och råd hur vi kan ta oss vidare. Men vi kan också vara oroliga anhöriga till andra. Och vilka vi än är så kan vi alla göra någonting.
Precis. Och ibland så är vi den professionella och behöver ha den här kunskapen med oss. Och de här råden i ryggen.
Ja.
Mm. Jag tänker att vi har pratat mycket om mycket viktiga och bra saker du och jag nu. Är det någonting som du tänker som vi inte har tagit upp som du gärna skulle vilja få med i vårat samtal?
Det finns ju väldigt mycket. Boken är tjock och det finns väldigt mycket. Jag tänker att det kanske viktigaste är, om man får göra en summering, kan vara att ha en ödmjukhet inför att de flesta av oss inte förstår den komplexitet som våld i nära relationer innebär. Och att den ödmjukheten måste följa in när vi bemöter de här frågorna. I övrigt så är nog det jag skulle vilja att man tar med sig, det är att vi alla kan göra något.
Mm.
Även en liten, en fråga eller ett tämligen litet initiativ kan få en livsavgörande betydelse för någon annan.
Men jag skulle också vilja säga stort tack Ingegärd för att du har velat vara med i våran podd och för att du har skrivit den här så oerhört viktiga bok. Och när jag läser boken, som jag har sagt till dig tidigare, så blir jag väldigt berörd. Dels utifrån modet som de här kvinnorna har som har ställt upp på och träffat dig för de här intervjuerna. Men att det också är så himla mycket viktigt som faktiskt många gånger är självklart för oss som möter våldsutsatta i våran arbetsvardag och i våran vardag. Men som inte är allmän kunskap. Och vi har ju varit inne på det jättemånga gånger nu. Och det är oerhört viktigt att denna kunskap finns hos alla. Och inte då bara hos oss som särskilt arbetar med mäns våld. Dels så för att de ska få rätt stöd som är utsatta. Men också för att andra runt omkring ska kunna bidra med stöd. Och då tänker jag på det här som vi ibland kallar åskådar. Att ha ett aktivt åskådarperspektiv som vi ju har pratat mycket om. Att man utifrån då kunskaper ser signaler. Kan vara den som säger någonting om det. Och att det är viktigt att vi inte begränsas av våra fördomar om vem som utsätter någon annan för våld och vem det är som utsätts. Och jag är helt övertygad om att det här är en bok som kommer göra skillnad för många. Och jag hoppas att alla kommer läsa den.
Mm. Varmt tack, Petra.
Tack, Ingegärd. Tack för att du har lyssnat på vår podd Mäns våld mot kvinnor och barn som ges ut av kvinnojouren Linnean i Lidköping. Producerat ideellt med varmt hjärta av Dotter och Dösa. Vi finns till för att hjälpa kvinnor och barn som lever i en våldsam relation och för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Vi har tystnadsplikt och finns för dig som behöver rådgivning, stöd information eller skyddat boende. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Känner du oro för någon annan i din närhet? Ring oss på dagtid 0510 21900 eller övrig tid 0200 11 33 33. På kvinnojourlinnean.se kan ni chatta med oss alla vardagar mellan klockan 1 och 3 eller skicka ett mejl till kvinnojourlinnean@telia.com. I akut hjälp ring 112. Du är inte ensam och det finns hjälp att få. Det kommer inte alltid att vara så här.